Nåd och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus, var med oss alla. Låt oss förenas i bön. Sanningsande, du som leder själen med din sanningsljus, himladuva, kom hit neder med din nåd i hjärtats hus. Med din kraft förbli mig när, mana, tukta, trösta, lär. Amen. Som predikotext ska vi lyssna till episteltexten för sexagesima. Det är enligt den gamla handboken som vi använder. Och den är från andra Timoteusbrevets tredje kapitel från vers 14 till den femte versen i kapitel 4 i Jesu namn. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna, som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande ut för en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Amen. Det här är en av de mest centrala texterna när det gäller förståelsen av Bibeln. Den här texten ingår i andra Timoteusbrevet som är Paulus avskedsbrev. I första hand till sin lärjunge Timoteus, men samtidigt också ett avskedsbrev till de kristna, till oss. För det här var det sista brevet han skrev innan han blev avrättad. Han led martyrdöden. Och vi kan väl identifiera oss i viss mån med Timoteus i det här. Timoteus, han fick förmaningen att förbli vid det som han har lärt sig ända från barnaår. Och så är det väl också med de flesta av oss, skulle jag tro. Att vi har fått lära känna Guds ord ända sedan vi var små. En väldig, väldig förmån. Skrifterna som Timoteus har lärt känna, det är ju gamla testamentet. Det är lite annorlunda än för oss. För oss är det nya testamentet och gamla testamentet, alltså hela Bibeln som vi kallar den heliga skrift. Den här hänvisningen som Paulus ger Timoteus, det är de heliga skrifterna, och det betyder det är de skrifter som Jesus också hade som helig skrift, alltså gamla testamentet. Då frågar vi oss, kan de skrifterna lära oss känna Jesus? För det är ju så som Paulus uttryckade. Du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom den tro du har i Kristus, genom tron i Kristus Jesus. Alltså, gamla testamentet undervisar om Jesus Kristus. Det är det första vi ska stanna inför ikväll. Gamla testamentet vittnar om Kristus Jesus. Nu säger jag Kristus framför Jesus. Det står så i texten här. Vi brukar annars också säga Jesus Kristus. Kristus är liksom ämbetsnamnet. Kristus är grekiska, den grekiska översättningen av Messias. Så det handlar alltså här om en bekännelse till att Jesus är Messias. Och Messias är ju den term som frälsaren har i Gamla testamentet. Och därför är det inte oviktigt att Paulus ställer Messias här framför. Han säger Messias och så vittnar han om att denne Messias är Jesus. denna människa som gick där på jorden några år, årtionden faktiskt, förrän Paulus skrev det här. Kristus, Messias. Det här är en mycket central punkt, därför att här inneligger hemligheten i en av de äldsta kristna bekännelserna, som lärjungarna, apostlarna, föreskriver så här. Den som bekänner att Jesus är Herren, han är av Gud. Men var och en ande som inte bekänner att Jesus är Herren, han är inte av Gud. Då ska vi veta att Herren, i det fallet, Kyrios, det är också en översättning. Det är en term som just representerar, ja, inte Messias, utan Gud. Det att Gud, Jahve, eller jag är, som uppenbarar sig för Mose, han är Jesus Kristus. Jesus är förkroppsligad, Gud själv. Den som i gamla testamentet uppenbarar sig för Mose, och också redan för patriarkerna. Men det var för Mose som han avslöjade sitt namn. Jag är den jag är. Och som Jesus tillämpar på sig själv många gånger. Alltså, detta att Jesus är Herren, det betyder att Jesus får det namn som är över alla andra namn. Han får namnet, det heliga Guds namnet. Och nu var det just det namnet som Messias skulle ha, enligt Gamla testamentet. Vi ska stanna bara för ett grundord och sen utveckla det till några speciella saker som visar hur Gamla testamentet talar om Messias. Det ställe som vi ska stanna inför en stund, det är Lukas evangeliet 24 kapitel. Det är ett bibelstudium där som Jesus själv håller med Emmausvandrarna på påskdagen, när han har uppstått från de döda. Då närmar han sig de här två vandrarna som är på väg bort från Jerusalem, olyckliga, uppgivna, för de har tappat allt. De har ju trott att Jesus skulle vara den Messias som skulle återställa riket, återupprätta Davids tron, det som Gamla testamentet har lovat. Och så går han och dör, låter sig hängas på ett kors, avrättas. Det mest skymfliga sätt som man kunde avrättas på. Och nu var det så för judarna att en död Messias var en falsk Messias. Tänk vilken besvikelse. För det hade funnits flera sådana gestalter under de senaste årtiondena och hundra åren som hade påstått att de var Messias. Men de hade blivit avrättade, en efter en. Och då visade det sig att de var falska. För de kunde ju inte upprätta Davids tron fullständigt när de hade avrättats. Och nu blev Jesus avrättad. Kan man tänka sig någon mera fruktansvärd belägenhet som dessa lärjungar var i? Att uppleva detta. Så går det och samtalar där på vägen. Och så kommer det en person som vi vet, Jesus. Och börjar samtala och frågar dem vad det är som de talar om. Och så börjar de berätta. Och då förebrår han dem. Och så säger han: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Nu börjar han ett bibelstudium ända från början, från Moseböckerna, lagen. Så går han igenom vad Mose har sagt. Jesus säger ju själv också, när han samtalar med judarna: om ni trodde på Mose så skulle ni tro mig, för om mig har han skrivit. Mose vittnar om Messias, så går han igenom alla profeterna och visar vad de vittnar om Messias. Och sen alla skrifterna. De här tre delarna var den judiska bibeln. Han går igenom hela den judiska bibeln. Lagen, profeterna och skrifterna. Eller ibland sägs det lagen, profeterna och salmerna. Därför att psalmerna var den huvudsakliga, den första stora delen av skrifterna, den delen av Gamla Testamentet. Och så får då de här lärjungarna eld i sina hjärtan. De känner, här är ju någonting som de inte har förstått. Nu börjar de förstå det. Den helige ande undervisar dem, förklarar för dem detta ord. Och så börjar deras hjärtan brinna. Vi ska då se på vilka saker som Messias smörjs till. Jo, det finns tre av som man i den gammalkyrkliga traditionen brukar räkna som Messias ämbete. Det vill säga tre olika ämbeten som man brukar smörja med olja för att insätta i ämbetet. Det första av de här ämbetena som man brukar nämna är profetens ämbete. En profet blev smord. Och då, det motsvarar prästvigning eller liknande, det vill säga att få en särskild insättning till en uppgift. Och Mose han säger att det ska komma en profet som är honom lik. Honom ska ni lyssna till. Jesus är en profet. Det är nämligen så att en profet är ingalunda bara en sån som kan säga någonting om framtiden. Det brukar vi ofta tänka. Att det där är ju, eller han tror att han är en profet. Att en profet ska kunna säga någonting om vad som ska ske om ett år. Eller om 10 år. Ibland så kan man ju ganska bra gissa sig till vad som ska ske om en vecka eller om en månad. Meteorologerna vet åtminstone ganska bra vad det ska bli för väder imorgon. Inte är det nog profeter för det. Att vara en profet betyder att säga ord som läggs i ens mun. En Guds profet är en som säger ord som Gud lägger i ens mun. Så här var det med Mose när han skulle gå till farao och till sitt folk för att befria dem från Egypten. Då sa Gud att han ska gå och säga till farao. Mose protesterade och sa jag ingen tal för man. Och då sa Gud, du har Aaron. Han blev ju arg där. Vem har gett människan munnen? Kan du inte använda den som jag har gett dig? Men så ger han honom Aaron till profet. Och så säger han till Mose, du ska vara som en gud för Aaron. Det vill säga, du ska lägga orden i hans mun och han ska säga den. Och jag ska lägga orden i din mun. Alltså det är en kedja. Gud säger åt Mose, Mose säger åt Aaron och Aaron säger för folket. Och när folket får höra det, eller farao får höra det, då är det Guds ord. Det är inte deras som har förkunnat det. En profet ska inte lägga något till, inte ta något ifrån. Utan han säger det som Gud har sagt. Och Jesus själv, han kan vittna om sanningen, om Guds ord, för att han själv är Gud. Så säger ju Johannes evangeliet att Jesus är i faderns sköte. Han är själv Gud och han kan vittna vad Gud är. Han är hos fadern, han har gjort honom känd. Jesus är den som är den verkliga profeten. Och så talar också Hebreerbrevet, men det kan vi inte gå in på. Det andra ämbetet som man smordes till, det är prästens ämbete. Eller särskilt då överste prästens ämbete. Prästens ämbete i Gamla Testamentet var att ta med sig offerblod. På folkets vägnar gå in i templet och offra det. För att människornas synder skulle tas bort. De var ställföreträdare för folket inför Gud. Och Hebreerbrevet undervisar oss väldigt tydligt om att Jesus är just en sådan överste präst. Först undervisas i 7:e kapitlet om att Jesus är en präst efter Melkisedeks sätt. Och det speciella med Melkisedek, denna hemlighetsfulla kung som mötte Abraham med bröd och vin när han kom från kriget mot Kedor Laomer och hade befriat sin brorson Lot. Då träder en kung och en präst på ett hemlighetsfullt sätt fram och ger en välsignelse åt Abraham. Och just det här att han kommer utan att vara kallad av någon. Han kommer bara skickad på Guds befallning. Det här tar Hebreerbrevet som exempel på hur Jesus blir sänd. Inte av någon människa utan det är Gud själv som sänder honom. Och så beskrivs Jesu prästämbete i 9 och 10 kapitlen i Hebreerbrevet. Bland annat så här. Nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Han var den präst som inte behövde ta bockars och kalvars blod, utan som gick med sitt eget blod, strök ut skulden, så att vi är befriade från lagens förbannelse för alla tider. Det som Jesus gjorde gäller evigt. Och den tredje egenskapen, eller det tredje ämbetet, det är kungens ämbete. Messias blev också smord till kung, som vi speciellt läser i Saltaren 45. Och det här är förunderliga ord. Försök tänk på dem som jag, då jag läser dem. Saltaren 45 från vers 7. Gud, din tron står i evigheters evighet. Ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Därför Gud har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Den här meningen är mycket märklig, för att om man frågar vem är det som är subjekt här, vem är det som smörjer, så blir det ju ganska konstigt. Gud, din Gud har smort dig. Man skulle kunna tänka sig att det är fadern som smörjer. Men samtidigt så är det han som tar emot som själv är subjekt. Så att Jesus själv är Gud och smörjs till detta konungsliga ämbete. Alltså får spiran, maktens symbol. Och han säger ju också i Matteus 28, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Det har bara en kung, en riktig kung. Och han sitter på Davids tron på ett annat sätt än vad jordiska kungar gör. För den tronen, den jordiska ätten, den gick under. Men däremot, den ett som Messias representerar, den gäller. Det här, det är det som Gamla testamentet vittnar om. Dessa ämbeten ska Messias ha. Och nu kommer Nya testamentet och säger, det här är fullbordat. Och vi kan tänka på ännu vad Paulus säger i Apostlagärningarna 24 när han håller sitt försvarstal. Så uttrycker han det väldigt klart hur han förhåller sig till Gamla testamentet. Han säger, det bekänner jag för dig att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Så tjänar jag mina fäders Gud, att jag tror på allt som är skrivet. Här nämner han de här båda grupperna, lagen och profeterna, men det innefattar naturligtvis allt. Så trodde apostlarna. Och så säger Jesus, som enligt det ord som jag redan citerar, trodde ni Moses så skulle ni tro mig, för om mig har han skrivit. Det här är grundvalen för det som Paulus undervisar Timoteus. Dessa skrifter som vittnar om Jesus som Kristus. Det är de skrifterna som kan ge dig, göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Och då ska vi också konstatera för det andra att Nya testamentet och Gamla testamentet är en helhet. När vi frågar oss nu då, hur kommer det in i bilden det som vi har, Nya testamentet? Hur vet vi att det är heliga? Hur vet vi att de talar om Kristus på ett rätt sätt? Tänk om människor bara hittar på. Hur vet vi vilka böcker som är de rätta? Det här är en fråga som är en evig diskussionsfråga. Som till exempel i den romersk-katolska kyrkan har lösts på det sättet att man säger att det är kyrkan som har fastställt vilka böcker vi ska tro på. Traditionen kom före skriften. Jo visst, traditionen finns där ända från Jesu undervisning via hans apostlar och framåt till dem som hörde. Men vi ska lyssna till vad Paulus säger om det här i första och andra Thessalonikerbrevet i två verser. Första Thessalonikerbrevet 2, vers 13. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som ett ord från människor, utan som Guds eget ord. Något som det verkligen är. Ett ord som är verksamt till er som tror. Paulus tackar Gud för att hans lyssnare tog emot ordet som vi predikade. Det muntliga ordet. De tog emot det som Guds ord. Och det betyder att det jämställdes med Gamla testamentets skrifter. Lägre än så kan det inte värderas. Inte som ett ord från människor, utan som Guds eget ord. Vilket något som det verkligen är. Och i andra Thessalonikerbrevet så står det också i andra kapitlet, men i vers 15. Det är lätt annars att, ganska lätt att minnas det här. Det kan jag rekommendera. När ni vill minnas vad det finns för stöd för att gamla och nya testamentet är jämbördiga och de muntliga och skriftliga vittnesbörden är jämbördiga, så tänk på Thessalonikerbrevet. Första brevet, andra kapitlet, 13 versen. Och så är det andra Thessalonikerbrevet, andra kapitel, 15 versen. Det är nästan samma. Där står det så här. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått muntligt eller genom brev. Stå alltså fasta. Håll er till de lärdomar ni har fått muntligt eller genom brev. Han jämställer det muntliga talade ordet med de brev som han har skrivit. Det är lika mycket Guds ord. No, de brev som han har skrivit har vi ju. Sen ska jag inte gå in på den där frågan om kanontillblivelsen. Den får vi ta en annan gång. Men det är också en process som vi ska veta. Att Jesus själv har lovat sina lärjungar, sina apostlar, att de ska få ledning så att de kan framföra det rätta budskapet. De ska ledas till hela sanningen av den helige ande. Och de ska också kunna pröva vad som är rätt enligt med den helige ande. Och så säger Paulus sen att man inte ska gå ut över det som är skrivet. Där tar han gamla testamentet och där jämställer han det vittnesbörd som är från Herren själv. Då ska vi sammanfatta den delen att Nya testamentet och Gamla testamentet är en helhet med att peka ut de väsentliga sanningarna som gäller om Gamla testamentets budskap och det Nya testamentet. I Gamla testamentet så gällde så säger Herren och så talar profeten om Messias. Messias som ska komma och mycket annat också. Så säger Herren. I Nya testamentet säger apostlarna det står skrivet och det har fullbordats. Alltså Nya testamentet hänvisar till det som profeterna sa i Gamla testamentet med orden det står skrivet. Och så säger de nu har det fullbordats. I Nya testamentet har det skett, det är förverkligat, det som profeterna har förutsagt, det som de har talat med Guds ingivelse. Så ska vi slutligen ännu konstatera, den av Gud inspirerade skriften är nyttig. Det var ju det som Paulus säger. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Det finns fyra olika saker som nämns här. Det första är undervisning. Vi behöver ingen komplettering. Allt finns i skriften som vi behöver lära oss angående vägen till himlen. För det andra bestraffning. Det är lagens ord som ska döda vårt kött. Fostra oss så att vi tas bort från oss själva, vår egen tillförsikt och stolthet och föras till Jesus. För det tredje, upprättelse. När lagen har straffat oss, då kommer evangeliet, upprättar och tröstar. Lyfter upp, för det finns kraft i evangeliet. Lagen har inte kraften, den bestraffar. För det fjärde, fostran i rättfärdighet. Det är lagens tredje bruk, som visar oss Guds nådiga vilja. När vi har kommit till Kristus och när vår nya människa frågar, Herre, vad vill du med mitt liv? Då kommer Gud i sin godhet till oss och säger, mitt barn, jag vill att du ska använda ditt liv så här. Du ska göra så och så, därför att det vill jag. Därför att det är bäst för din nästa. Han vill lära oss vad som tjänar honom i vår nästa. Och det är därför som Paulus sen får, som ger uppdraget, predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Och det här, det är därför att det ska komma sådana som inte håller sig till den sunda läran, utan som samlar ihop och ser mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen. De hittar på själva. Så har det alla tider varit falska profeter som har förvrängt, som har hittat på att ändra Guds ord. Men det för bort. Istället så förmanas Timoteus att stå fast vid den sunda läran. Var du sund och förnuftig i allt. Sund och förnuftig, eller sund och nykter kunde man också säga, andligt nykter. Istället för att fastna i extas eller i svärmeri, sånt som kliar i öronen, för att det är trevligt att lyssna. Lyssna på den sunda undervisningen. Till förkunnare finns här ett särskilt ansvar att bära fram undervisningen på församlingens vägnar och förvalta sakramenten. Men det här ordet gäller alla kristna, därför att vi har alla fått bli Kristi präster. Vi har blivit döpta till Kristus för att föra ut hans härliga vittnesbörd till våra medmänniskor. Var och en på sitt håll där vi är satta. Därför gäller det här ordet, predika ordet, träd upp i tid och otid, oss alla. Så får vi sammanfatta och säga, vi behöver Guds ord, vi behöver det rikligt. Som Kolosserbrevet säger, undervisa och förmana varandra med psalmer och lovsånger. Och låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Det är livsviktigt. Det är lika viktigt som att vi äter god mat för att kroppen, eller näringsrik mat för att kroppen ska hålla sund och frisk. Så behöver vi också det andliga ordet, eller den andliga maten, ordet och sakramenten. Det har Jesus önskat, eller också befallt oss, att vi ska använda rikligt. Och vi ska använda det sunt och se upp så att vi inte fastnar i deras fälla som vill föra oss vilse med sånt som kliar i öronen. Därför är den här maningen så oerhört viktig. Förbli i det ord som Gud har utandat, det som han har gett oss med sin andedräkt genom sina heliga apostlar. Det är det som kan göra oss saliga. För att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad till varje god gärning. Amen. Vi ber. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som genom sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande må stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre.